Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Innan jag blev nykter i december 2022 så hade jag testat på att vara utan alkohol under två längre perioder i mitt liv. Ja, plus en vit månad om jag ska räkna med den, för att då gick jag runt och var väldigt, väldigt grinig hela den här månaden, och jag tror till och med att jag drack någon öl någon kväll där och verkligen försökte hålla ut den där jäkla långa månaden som var den långsammaste månaden i hela mitt liv typ. Jag räknade liksom ner dagarna tills att jag skulle kunna få dricka igen. Jävla april, kan du inte bara vara slut, var en vanlig tanke då för mig. Och allt bara för att egentligen kunna bevisa för mig själv och för andra att jag minsann, jag har inga problem med alkohol. Jag kan ju ha uppehåll och vara utan det, så liksom kolla in mig. Men i alla fall, tillbaka till de där två lite längre perioderna utan alkohol. Det var inte så himla lång tid mellan de här två uppehållen, och den sista var inte alls heller så många månader innan den där dagen som är mitt nykterhetsdatum, den 11 december 2022. Och under de här två pauserna som var typ på några månader styck, så tänkte jag ska vara en riktig renlevnadsmänniska nu och vara nyttig, ta hand om mig själv, äta bra, träna mycket och så vidare och så vidare. Problemet var ju bara att det här gick över styr. Jag har ju väldigt svårt att hålla balansen i livet, och jag blev helt besatt av vad jag stoppar i mig för mat, av träning och hälsa, och ja, det var helt galet. Och jag undrade ändå, varför mår jag inte bra? Jag tar ju hand om mig själv, jag äter bara bra saker, jag tränar varje dag, men jag tar ju hand om mig själv, och jag dricker ju dessutom inte. Jag borde ju bara må bra nu. Och det här kan bli en liten trigger för dig. Så jag stoppar in en liten varning här, en triggervarning. Men den där tanken på att jag mår ju ändå inte bra utan alkohol, det ledde till slut till återfall. För när jag fick ta den där första drycken med alkohol igen efter några månaders uppehåll, så kände jag bara, wow, varför i helvete har jag varit ifrån min älskling så här länge när jag kunde må så här hela tiden? Och när jag var på slutet de här gångerna och jag hade bestämt mig för att jag skulle börja dricka igen, så bestämde jag mig för att nu ska jag bara dricka vid speciella tillfällen, typ när någon fyller år eller om det är midsommarafton eller så. Och det beslutet, ja, det höll väl kanske i någon vecka, kanske några dagar, kanske två veckor. Men jag var snabbt tillbaka till att dricka som innan, till och med värre faktiskt blev det till slut. Och den där känslan som jag hade fått direkt efter uppehållet när jag tog den där första drinken, att alkohol kändes så himla nice, ja, den försvann väldigt fort, och det gick över till ännu mer ångest och problem än tidigare. Och det var inte förrän där i december 2022 när jag för första gången på riktigt fattade och sa till mig själv och några andra, jag har problem med alkohol, som jag också kunde ta hjälp för det och få en stabil nykterhet där jag liksom inte bara led hela tiden. Jag hade liksom både vägrat att se men också att förstå att jag skulle ha problem med alkohol innan. Och för mig så var nog det en stor faktor till att jag tog de där återfallen, att jag hade inte kommit fram till den. Och det är just temat återfall som är fokus idag. För 18 år sedan så gjorde Mattias Voltaire slut med sin bästa vän, kokainet. Och efter 13 år av missbruk så blev han alltså nykter. Idag så driver han en privat öppenvårdsbehandling i Stockholm som heter Voltaire Stockholm. Och de erbjuder individuell alkohol- och drogbehandling, och han brinner verkligen för att hjälpa andra människor ur sitt missbruk. Mattias egna resa mot den här långa nykterheten, den har däremot inte varit riktigt spikrak. Bland annat så tog han ett fruktansvärt återfall efter att ha varit på behandling för sitt missbruk. Och för att summera lite hur han hamnade här så ska du få en liten bakgrund. Mattias växte upp i en väldigt trygg miljö med mamma, pappa och systrar i Bromma utanför Stockholm. Det var en fin och idyllisk barndom, beskriver han den som, men han kände sig alltid annorlunda. Han kunde känna sig utanför utan att egentligen vara det och var rädd för att inte duga eller vara omtyckt. Och i 12-årsåldern så testade han alkohol för första gången. Och plötsligt så var det som att alla rädslor är borta. Spola fram till 25-årsåldern. Då använde han droger varje helg och hade gått över till kokain som mer och mer blev hans allt. Åren gick, konsekvenserna blev bara värre och värre och han klarade visserligen av att hålla sig borta från det i perioder, typ 2 veckor, en månad, men så trillade han alltid dit igen. Och så någonstans där på vägen mot nykterheten så hamnade han som sagt där på behandling för beroende. Och det är härifrån som Mattias själv ska få berätta mer. Det känns väl rimligt, det är ju hans historia trots allt. Så vi säger varmt välkommen till Don't Whine About It, Mattias Voltaire. Men något jag har tänkt på i alla fall när jag lyssnar på din life story, Mattias, det är att många av oss som har haft problem med missbruk och sådär är väldigt lika i att vi i början av våra liv och ganska länge har känt oss utanför. Och trots att du och jag har väldigt lika men också väldigt olika bakgrunder så är det liksom det jag känner igen mig som mest nästan. Mm. Varför blir man så liksom?
Det finns ju faktiskt lite forskning kring det här. För det här är ju generellt hos alla med liksom beroende eller beroende personligheten. Och det man kan se, jag vet att det har gjorts forskning på en del som har haft amfetamin, kokain, ecstasy, missbruk, alltså uppåtdroger. Det man kan se hos en del då när man tittar på den genetiska delen. Man brukar säga att det är en biopsykosocial sjukdom. Du har liksom ärftlighet, du har också även miljö som påverkar. Det behöver inte betyda, ja, eller trauman som också kan påverka eller påskynda förloppet av ett beroende. Men det man kan se är dopaminnivån hos barn som kommer med den genetiska delen. Att vi föds med lite mindre dopamin i kroppen. Därav den här kanske känslan som barn att jag passar inte in, jag mår lite sämre. Och att vi också reagerar då starkare på när vi får en positiv upplevelse så höjs ju vårt dopamin. Äter vi har också genetiskt sen stenåldern drivkrafter. Vi har mat för överlevnad och vi har sex för fortplantning. Och det som också då som märks att alla människor som äter en riktigt god maträtt som är snyggt upplagd, vi får ju dopaminpåslag. Så här, wow, det här var gott. Eller om vi har bra sex så får vi dopaminpåslag. Och de personerna då som kanske har lite lägre dopaminnivå, vi får ju större påslag. Nu har jag ingen whiteboard här så jag kan rita upp ett sånt här diagram. Men då, det betyder alltså att den effekten är ju kanske starkare då hos de som har beroendeproblematik genetiskt.
Aha, nej vad coolt. Okej, någonting som jag bara vill understryka för dig som lyssnade. Jag kan tänka att så här, för vissa som hör att någon har liksom haft problem med kokain, då kan det direkt bli att så här, vadå, det har ju inte varit mitt problem. Alltså, så här, att man tänker att du hade det mycket värre och för mig skulle det inte bli så där. Och återigen vill jag bara understryka att så här, lyssna på likheter och inte skillnader. För det är så lätt för ens missbrukargärna att tänka, så där är det inte för mig. Så där djupt ner i skiten var inte jag. Så jag kan kanske börja dricka lite igen. För att även fast vissa kanske har haft det värre så är ditt problem också legit. Och någonting som du borde försöka ta dig ur om du lider av det. Och andra lider av det förstås.
Det är jätteviktigt. Jag tror vi alla, vi som idag lever i någon form av tillfrisknande och så här, har jobbat med det här och vi har alla upplevt exakt samma. Mina första möten, mina första gånger jag gick liksom på 12-stegsmöten så var det också, jag såg olikheter, jag såg likheter, men min beroendehjärna, den vill ju bara se olikheterna. Nej, men jag har inte knarkat så hårt, eller den där personen har inte knarkat lika hårt som mig, och den har den bakgrunden. Och allt sånt är egentligen helt ointressant.
Så jag behöver inte hålla mig nykter.
Nej,
precis. Ja, men verkligen. Men om vi, jag har ju dragit en liten snabbspolning om din bakgrund här innan. Men du kom alltså till behandling.
Mm.
Hur hamnade du på den platsen? Hur var ditt liv då?
Det var fruktansvärt.
Hur gammal var du?
29-30. Där någonstans. Jag hade... men det var kaos som det är. Liksom, lögner och mycket. Det var mycket knark. Kokain var min huvuddrog. Men det skulle lika gärna kunna vara amfetamin eller beroende på hur min plånbok såg ut där och då. Jag har också haft perioder när jag inte har tagit kokain utan skulle bevisa för mig själv att det här är inget problem. Men då började jag dricka extrema mängder istället. Så att jag brukar säga att min drog är det jag gillar. Eller det som får mig att känna annorlunda, det tar jag liksom. Nej, men jag hamnade ju på eller hamnade, det var inte så att jag gick snett och råkade ta fel dörr, utan konsekvenserna gjorde att det gick liksom inte längre, och mina nära och kära, de hade haft interventions med mig och jag hade provat att gå på 12-stegsmöten, jag ratade allting. Själv gammal trummis i dödsmetallband, så att jag liksom, det här med Gud, allt det, jag ratade allt det där. Det var inte för mig. Jag provade gruppbehandling. Jag kunde knappt sitta still. Jag var bråkad och så emot allt och alla. Så att jag skrevs ut efter en vecka. Och jag tror det var mina föräldrar som hade hittat den här behandlingen. Det var en individuell alkohol- och drogbehandling. Så det var bara jag och en terapeut. Där någonstans började min resa in i tillfrisknande, in i nykterheten. Mm. Och jag träffade han en, två, ibland tre gånger i veckan. Gjorde de här uppgifterna man gör, mycket läsa.
Vad var typ det för någonting för uppgifter?
Och väldigt blandat. Det var KBT, det var 12-steg, Minnesota-modell. För de som inte vet vad Minnesota är, så är det ju man har plockat lite delar från 12-stegs behandling. Mest för att jag var inte redo där och då att sätta igång med typ A eller NA eller CAs 12-steg, utan jag fick ju börja ganska light. Så.
Och var det, tror du, för att det egentligen, du inte egentligen hade viljan där då?
Ja men precis så var det ju. Och om det är någon som lyssnar nu som har beroendeproblematik, så vet man att viljan, den kan ju vara jättestark. Framförallt på söndagar när jag ligger och har ångest och gråter och aldrig mer igen. Två dagar senare, då är det så här, det var inte så farligt, eller jag har bråkat med tjejen, eller det var på grund av det här hände. Jag hittar alltid ursäkter.
Ja, så det där är ju en klassiker. Det är ju till och med så att det finns memes om liksom så här, att man vaknar på söndagen och sen så har folk gjort humor av att sen dricker man några dagar senare.
Ja.
Det är liksom, det är ju en stor del av kulturen att det är så.
Ja. Typ. Ja. Och det ser man ju hos normala människor också. Ring dem dagen efter midsommar och fråga, då är det ganska många som säger att de aldrig ska dricka
aldrig
igen.
Aldrig mer, ja.
Ja. Och så är det ju för oss också med den här sjukdomen, fast 100 gånger värre. Men där någonstans började det så små frön. Jag gick runt lite, när jag gick på handling fick jag även gå på lite 12-stegsmöten. Lyssnade mycket, det började liksom byggas någon form av relation mellan mig och terapeuten. Och det, ja, saker och ting började ordna upp sig. Jag gick den här behandlingen i nästan ett år. I början var det ganska mycket, jag ska inte säga återfall, utan det var mer längre uppehåll mellan gångerna jag använde. Och varje gång jag använde så blev det, och jag började, det blev värre och jag mådde sämre och sämre. Jag blev ju pappa också under behandlingen, första delen av behandlingen. Och där kom jag ihåg att jag hade ju sagt till mig själv, som många andra hade sagt, massa gränser, aldrig knarka på jobbet, och de bröt jag ju, och aldrig hemma eller aldrig på arbetstid, och framförallt då när jag skulle bli pappa, så här, men nu ska jag skärpa mig, nu ska jag bli nykter, och sen står jag och snortar kokain på BB när hon föder. Alla de här gränserna bara suddades ut. Det som också är ju att sjukdomen är ju progressiv, så att det blir ju värre och värre. Sen kan det ta olika tid för olika människor, det är helt individuellt. Hur som helst, vi hade ett litet uppehåll i behandlingen mellan jul och nyår. Då klev jag ut och använde, och det blev fruktansvärt illa. Jag började isolera mig, så jag var ju bara ensam nu. Jag satt liksom i en cykelkällare i Grimsta och kokainet hade slutat funka. Så jag hade börjat basa det. Man kokar det och ja, röker. Och började få paranoier och sådär. Tillbaks på behandlingen efter nyår. Och nu började jag verkligen gå på möten. Jag började ta såna här brickor, tid. Och jag lärde mig väldigt mycket om sjukdomen, om mig själv, hur sjukdomen funkar hos mig och även vad jag behöver göra. Sen var jag lite, jag plockade lite så här godbitar.
Men kunde du då förstå att jag har den här beroende sjukdomen?
Ja, det var lite så här dagsform. Jo, jag kunde förstå det någonstans. Det hade jag någonstans fattat att så här, ja, men jag har nog det här. För att om jag tittade på mina normala vänner, jag hade ju vänner som knarkade och drack väldigt hårt också, men de slutade ju någonstans där i 25-30 års ålder, för de skaffade jobb eller fru och barn och så här, nej men inte nu, vi gör det på midsommar eller ja.
Mm.
Medan min så kallade fest fortsatte. Men det här var ju på våren då, och jag gick på de här mötena, olika möten, jobbade med min terapeut. Sen var det ju vissa saker i det här. Min terapeut pratade om att jag skulle skaffa en sponsor, att jag skulle börja jobba i stegen där samtidigt som jag gör de här KBT och 12-stegsuppgifterna i behandling. Och någonting i mig ljög ju liksom. Och så jag sa till terapeuten att jag har en sponsor, jag går på 90 möten fast jag kanske gick på ett möte i veckan. Eller, ja. För jag var väldigt rädd för det jag skulle få. Jag visste ju inte vad det innebär. Jag var lite så här, ja men det här med 12 steg, det känns lite som hjärntvätteri.
Lite sektigt.
Sektigt, precis. Att jag vill inte bli någon grönsak, utan jag vill ju fortfarande vara Mattias. Så jag var väldigt rädd, hade väldigt mycket fördomar. Jag brukar jämföra sjukdomen så här att jag har en djävul på ena axeln och en ängel på den andra. Djävulen är beroende sjukdomen och ängeln är den som vill gott. Och de där två fightades hela tiden. Men jag lyckades skrapa ihop 6 månaders nykterhet. Så att efter 6 månader, det här var precis innan midsommarafton 2006, ska vi iväg på midsommarfirande och några på den här festen ber mig säga, Mattias, du har ju lite kontakter, kan inte du skaffa kokain? I det här laget har jag också dragit på med enorma skulder, pengar. Kokain är ganska dyr drog. Så jag ringer upp min langare och han säger så här, men du skyllde mig si och så mycket. Så att du får det här istället. Så gav han mig väldigt mycket kokain. Och sa han att jag skulle sälja av det där för att kunna betala igen min skuld.
Förlåt, men vad taskade du dina polare? Att bara så här...
Ja, det var mer så här kompisars kompisar.
Ja, okej, okay, men ja. Jag tänkte om de visste om att här försöker du vara nykter och nej, så bara fixa lite ladd till oss.
Ja, nej, mina riktiga liksom barndomsvänner eller de jag umgicks med, där hade jag tagit liksom avstånd. Eller jag har sagt till dem så här, men nu ska jag gå in helhjärtat i det här, jag kan inte hänga på ut om vi skulle ut på Garbo eller något, utan jag ska vara nykter nu. Det här var mer kompisars kompisar.
Ja, okej, okay, jag förstår.
Ja. Ja. Så att... Jag får för mig precis innan den här midsommarfesten då att jag ska bara smaka lite. Och i en sån här text, en litteratur, står det så här ett exempel. Gå in på närmsta bar och ta en öl och sluta tvärt. Den texten hade någonstans satt sig i mitt huvud. Så jag tänkte så här, jag ska bara smaka och se om det här
testa.
Är bra. Ja, testa.
Har jag problem eller inte?
Ja, och testa ifall grejerna var bra eller så här, stämmer den här texten som ekade i mitt huvud. Och den stämde. Och då blev jag faktiskt första gången riktigt rädd, för att jag tog en lina och jag kunde inte sluta. Jag körde på.
Det var liksom direkt efter första linan så var det bara påset och
slut. Det kanske gick 2 minuter och sen igen och sen igen och sen igen.
Ah.
Och då det jag inte förstod där och då, det var ju att, som jag sa, sjukdomen är progressiv. Den hade ju liksom vuxit inuti mig. Den var ju obehandlad. Så att min kropp stod ju bara skrek efter någonting sinnesförändrande. Och så började jag sopa i.
Men innan du fick de där drogerna till dig, liksom, hade du haft tankarna på att jag ska nog liksom börja igen efter behandling? Eller så här, jag kommer nog gå tillbaka till det där? Eller hur var tankarna innan? Liksom.
De var nog väldigt olika. I ena dagen kunde de vara så här, nej men jag kände mig hur säker som helst att aldrig mer igen. Men någonting som jag hade var ju så här att för mig själv var så här, men jag är inte alkoholist. Kokain är min huvuddrog, jag kan dricka alkohol. Så att jag hade någonstans en plan att så här, ja, men sen efter behandlingen eller sen när jag blivit nykter, då ska jag i alla fall kunna ta ett glas rödvin och till en biff, eller du vet, jag romantiserade det.
Förlåt.
Jag gillar inte,
den är så klassisk, den
ja, och jag gillar inte ens rödvin. Jag har aldrig gillat det. Jag har aldrig druckit rödvin. Men någonstans hade jag den illusionen. Och där förklarar jag också bara hur sjuk i huvudet en narkoman eller en beroendesjuk är. För det finns ingen... Jag har några normala kompisar som dricker normalt. Mm. Och när vi pratar om alkohol och droger och så här, dricka på en fredag eller inte dricka, för dem är det en icke-fråga. Mm. De är så här, nej men mig spelar ingen roll, jag kan dricka Ramlös eller jag har klart det gått med en öl till när jag grillar på sommaren, men för dem är det ingen big grej. Men för mig då, under ett halvår i behandlingen har jag gått och tänkt att jag ska dricka det här rödvinet. Bara det är ju, förklarar jag, att jag är inte bara kroppsligen olika andra, utan jag är också på ett sätt utvecklingsstörd när det kommer till alkohol och droger.
Du är mentalt besatt.
Ja.
Ja. Av nästa gång man ska få någon sorts fix.
Ja.
Liksom.
Jag har ju en mental störning som andra människor inte har. Så jag går ju liksom, så det har ju legat och pockat där bak någonstans också.
Mm.
Så att idag i efterhand när jag ser på det här återfallet så när... Det var ju bara en tidsfråga. Där och då kom det som en chock.
För att det är ju det här med att fortfarande vara i sin beroende sjukdom men inte dricka eller använda, som många pratar om i tolvstegsvärlden också, eller som är en sån klassisk väg tillbaka till återfall. För att man hittar andra sätt att hålla sig nykter på som kanske inte är jätte... Alltså, det är det här med att inte kunna hitta balans i någonting, utan men som jag, att jag blev jättebesatt av hälsa till exempel under liksom, när jag var nykter. Man kallar det att vara nykter på vita knogar när man är nykter på egen hand så där, och liksom hittar, eller vara torrfull, att man hittar andra sätt att vara full på i princip. Liksom.
Ja, och det vi också kallar det för i behandling, vi som jobbar med det här, det är ju att vi skapar ett korsberoende. Och det som jag gjorde, jag gick ju runt med en obehandlad beroendesjukdom. Och så att det stod ju bara och väntade. Och sen har jag också när jag blivit nykter skapat andra former av korsberoende på resans väg. Det kan liksom vara shopping eller träning. Sen börja träna 7 dagar i veckan och ibland 2 gånger om dagen. Och så säger jag, men jag skippar det här 12-stegsmötet så åker jag till gymmet istället. Jag tror många som kanske lever nykter idag och har gjort den här resan kan känna igen sig i det.
Relationer är vanligt också.
Ja, absolut.
Alltså man knarkar det.
Ja.
Och mycket, alltså man kan ju knarka allt möjligt. Alltså spel, såklart.
Ja.
Herregud.
Spel, sex, relationer, shopping, you name it. Ja. Allting som jag sa, återigen till dopaminet där. Allting som ger mig någon form av välbehag. Och där kan jag ju se idag, innan jag ens började med alkohol och droger. När jag spelade i trummor och jag åkte skateboard. Och jag klottrade mycket som barn. Och jag gjorde ju inte det där lite halvhjärtat. Jag gick ju all in, smet ut på nätterna, var ute hela nätterna och gick längs tunnelbanelinjen och bara klottrade hem och så några timmar, sen upp till skolan. Och så där såg det ut.
Mm. Man blir besatt av någonting liksom.
Men som min terapeut sa till mig, jag hade ju också jag började äta väldigt mycket socker, godis, bullar.
Ja.
För det är också något som höjer dopaminet. Mm. Och min och sen hade jag också så här planer på, men jag rökte också vid den här tidpunkten och snusa. Jag ska sluta röka, jag ska sluta snusa och så sluta äta socker. Då sa min terapeut bara nej, du ska fortsätta äta socker, rök och snusa. Allting är bättre än alkohol och drogerna. Så att jag inte gör så för mycket stora förändringar i början. Det kan man ta med tiden sen, men...
Precis, för det är det många vill göra när man blir nykter, att då ska man helt plötsligt förändra hela sitt liv. Ja. Och man ska liksom skilja sig och skaffa en ny relation, och man ska flytta och man ska liksom göra allt möjligt, men man ska sitta lite lugnt i båten då, egentligen.
Ja, och det finns en så här klassisk devis, det viktigaste först. Ja, men det kanske är då ditt huvudproblem, alkoholen eller drogen, så får man lösa det andra med tiden sen om det är ett problem.
Just det. Så det är lite okej att hålla på med annat till en början kanske?
Ja, så länge det inte blir liksom ett problem.
Mm.
Och är det ett problem, då kanske man får titta på det då. Jag säger till alla mina patienter som påbörjar behandling hos mig att så här, gör inga stora förändringar i ditt liv. Och jag har haft 2 stycken som så här, när vi har haft kanske uppehåll då, på grund av semester eller någonting. Två stycken som kommer tillbaka som har skilt sig, sagt upp sig från jobbet, flyttat. De har gjort liksom alla de här grejerna. Och så går det ju oftast inte så bra sen.
Mm.
De tänker där och då så är det logiskt.
Mm. Men tillbaka till det där återfallet då. Mm. Midsommarafton var det här.
Mm.
Du tar den där linan, du helt plötsligt går inte sluta igen. Vad händer sen liksom?
Nej, alltså det är fullkomlig kaos. Alltså jag kan inte sluta, jag kör ju bara på ett och ett halvt dygn kanske. Och sen den ångesten och avtändningen jag har, det var något som jag aldrig upplevt förut. Jag ville på riktigt bara ta livet av mig, så dåligt mådde jag. Jag grät och jag var panikslagen. Och jag tänkte så här, shit, jag är helt körd. Liksom. Jag var rädd för mig själv, jag var rädd för dö. Och jag där och då... jag ska aldrig råda någon att ta ett återfall, för att man vet aldrig när ett återfall slutar, det kan leda till din död, så det ska man absolut inte göra. Men för mig var det där nog väldigt viktigt i min process, för helt plötsligt så föll allting jag hade lärt mig på behandlingen, det var som ett pussel som bara liksom föll på plats. Shit, alla de här uppgifterna började, de har ju rätt. Och även då folk på 12-stegsmöten jag hade hört prata och sådär, allting började falla på plats och jag började på något sätt förstå. Så jag ringde upp min terapeut igen, träffade honom och vi bara satt och pratade en timme och jag grät och jag mådde så dåligt. Och...
men det här var alltså efter ett och ett halvt dygn? Efter att du hade tagit första linan?
Ja,
direkt, så.
Det kanske var två dygn.
Ja,
efter,
men det var nog väldigt kort.
Ja, det var ganska kort
återfall liksom.
Ja,
ja,
det var det.
Mm.
För jag kom ihåg och jag bara, någonting så här, jag måste tillbaka till de här mötena. Och jag gick in på det här mötet och det här var 18 juni 2006. Och bara bryter ihop. Och då var det en han gillar inte att jag kallar honom gubbe, för han är ingen gubbe, men han såg ut som en gubbe i mina ögon. Han är bara några år äldre än mig, men jag var cool på den tiden tyckte jag, och han såg ut som en gubbe, men jag hade sett honom på lite olika såna här möten. Och han hade sett mig, så han, och jag var, som jag sa, jag var livrädd för det här med 12 steg, jag var livrädd för det här med sponsor, så jag vågade inte be om hjälp. Men han kom fram till mig och sa så här, från och med nu är jag din sponsor och jag hjälper dig.
Mm, för det är inte så vanligt.
Nej, det är inte så vanligt, men jag var för rädd för att fråga.
Men får jag fråga då bara, när du var hög igen där, alltså berättade du för någon i din omgivning att, eller var det någon som märkte att du hade tagit återfall, för du var väl på en midsommarfest?
Ja, jo. Min fru, eller exfru som du numera är, hon märkte ju.
Och hur reagerade hon?
Ja, men hon blev ju galen.
Ja.
Och vi har ju, det ska ju också sägas, hon gjorde ju behandling för anhöriga. På grund av hur jag betedde mig under, alltså vi var tillsammans ganska lång tid. Och det var ju allt från alla lögner och alltså jag kunde komma hem, hon kunde hitta en påse kokain. Och jag kunde skylla på att det är min kompis, jag har tagit hand om det. Och sen slutade allt det där tjafset och bråket med att hon låg och grät och bad om ursäkt. Mm. För att hon hade hittat, alltså så manipulativ var jag.
Mm.
Så allting hon stackaren fick stå ut med, det är fruktansvärt.
Mm.
Så att hon blev ju helt galen såklart.
Mm, och det kanske också ledde till mer ångest för dig då när det liksom...
Ja, såklart. Uh-huh. Allt sånt där var ju en pådrivande faktor. Mm. Jag hade ju någonstans en familj lite runt mig som inte tolererade det jag höll på med. Vilket också gjorde att jag började ljuga ännu mer och manipulera och säga att jag skulle dit fast jag åkte till något annat ställe och täcka en lögn med en annan lögn, och hela det här liksom förloppet blev ju kaos.
Mm. Men då så var det kanske, förlåt om jag lägger ord i din mun här nu, men anledningen till varför du kom tillbaka till möten var ju såklart för vad omgivningen sa, men framför allt din känsla och det du hade fått med dig från innan, att så här, det här är ju alltså vad håller jag på med?
Ja.
Vad har jag gjort med mig själv och min omgivning? Eller har jag rätt då?
Ja, du har rätt då. Omgivningen hade ju upptäckt mitt problem ett par år innan. Mina föräldrar och de hade ju intervention, så jag började ju testa att gå på såna här möten, och det var ju de som hjälpte till med behandling och så vidare. Men nu var det första gången jag själv kom till den insikten att shit, jag var så jävla rädd och jag ville bara dö. Men jag var för rädd för att dö. Mm. Så att där någonstans blev jag villig.
Och då kom du till det mötet, du fick en sponsor.
Mm. Mm.
Och det här är alltså 18 år sedan.
Mm. 18 och ett halvt snart.
18 och ett halvt till och med. Det är ju väldigt lång tid.
Ja, det är det ju. Och jag kommer ihåg ett av mina första av de här mötena, så var det en kille, han bor i Norge nu. Han är fortfarande nykter. Han tog 2 år på ett av mina första möten. Och jag bara tänkte för mig själv så här. Man, du tar 2 år, du är 2 år nykter. Vad fan sitter du här för?
Ja, jag kunde liksom du på möten för?
Jag kunde inte relatera överhuvudtaget.
Men det är ju så man tänker, många i omgivningen när man har gått på möten säger också, vadå, du är väl klar med stegen, varför ska du gå på möten?
Mm. Mm.
För alltså, det är inte sån där grej som man tänker att man blir klar när man har gjort stegen typ.
Jo, det finns många som tänker så. Och jag tänkte,
alltså 12 stegen pratar jag om nu. För
och jag tänkte precis så också. Min plan var ju så här att jag hade också någon så här, fortfarande när jag kom tillbaka, någon plan att jag ska göra de här 12 stegen, sen kanske jag kan ta en öl. Det var någonstans min plan, men någonting hände på vägen. Idag ser jag ju den här beroendesjukdomen, och om vi specifikt pratar om 12-stegslösningen, så jag ser ju det som ett insulin. Har jag diabetes så måste jag ta mitt insulin, och gör jag det, då fungerar jag som en vanlig människa. Och likadant kan man säga att det är med det här 12-stegsarbetet, att så länge jag gör det jag ska göra, de här förslagen och som är 12-stegen, ja, men då funkar jag ganska bra. Men det är när jag slutar med det, då börjar jag insjukna.
Men tror du det är därför det funkade den här gången för 18 år sedan när du tog det beslutet, för att du liksom gick in i 12-stegsvärlden på riktigt?
Eller? Ja, jag hoppade ju in med helhjärtat. Jag gjorde precis allt som krävs. Ja, nu kommer det här i sändas nu, men jag ibland på möten brukar säga att hade det krävts att jag skulle äta bajs för att bli nykter, så hade jag gjort det. Så gärna vill jag bli nykter. Så jag gjorde precis allt. Om någon sa så här, men gå på 3 möten i veckan, då gick jag på 5. Och ja, men det är bra om du hjälper till på mötena och plockar rent, eller plockar ordning i lokalen och så där. Och det gjorde jag på varje möte. Jag var så jäkla rädd. Plus att jag hade brytit med alla mina aktiva vänner. Jag hade ganska dålig kontakt med de vännerna som inte var narkomaner vid den här punkten. Så jag var ganska ensam. Så att mötena blev väldigt viktiga för mig. Och hela gemenskapen de runt omkring på mötena.
Men kan inte det också bli för mycket då?
Jo, såklart.
Ja.
Jag har ju den här beroendepersonligheten, så att allt jag gillar gör jag ju oftast för mycket. Och det gjorde jag ju. Alltså, jag gick ju på möten i stort sett varje dag. Jag åkte på såna här konvent, jag var ute och med tiden då föreläste, startade möten. Alltså, jag var ju helt manisk i början. Och för mycket, ja, det räddade ju livet på mig.
Mm.
Så där och då, idag kan jag ju se sådana som kommer efter mig, eller nya, så här, okej, de är i den fasen nu och så känner igen mig.
Och det har ju verkligen räddat livet på så många människor världen över i så många år. Men jag vet ju, man vet ju, eller jag har ju hört om fall också där man gör programmet kanske lite för mycket då, och sen så tar de återfall ändå. Varför händer det, tror du?
Ja, det är svårt. Jag tror inte det har något med programmet att göra.
Nej.
Utan det har nog med individen att göra. Och det är säkert väldigt olika för alla olika individer varför de tar ett återfall. Men det är en sak att gå på möten och prata om och göra stegen och leva i stegen. Än att göra stegen och leva i stegen utanför mötena. Jag hörde någon sån här säga att det viktiga är ju inte vad du säger på mötena, utan det är det du gör emellan mötena.
Just det.
Mm. Och den tycker jag är ganska klockren.
För man kan ju låta jävligt smart på en delning på ett möte och sen så... ja,
absolut, absolut.
Och sen lever man inte alls efter det.
Nej,
egentligen.
Nej, precis. Och jag skulle ju alltså, ibland skrattar jag lite så här. Ibland går jag på möten och så hör jag någon, ja, nu vet jag inte om det är några 12-stegare som lyssnar, men de kanske känner igen sig. Men i de här 12-stegen så finns det ju ett sätt att leva och vara, att ja, men jag ber om ursäkt när jag ställer till det, och jag ringer och ber om hjälp om jag har frågor och sådär. Jag hör folk ibland som pratar och säger att ah, men jag gör det perfekt och punkt och pricka. Och då blir jag väldigt förvånad. För jag tänker så här, shit, fan, vad duktiga de är. För det är inte jag. Jag kan komma hem och jag kan skälla ut mina barn och bråka med min fru och min arbetsgivare är dum i huvudet. Och så vidare. Alltså, jag är ju människa. Och det måste jag faktiskt vara ödmjuk inför. Och att jag gör fel, jag kommer fortsätta göra fel. Och det är därför jag har programmet, för att kunna rätta till mina fel och bli en, hela tiden sträva efter att bli en bättre människa.
Men finns det något tips på hur man inte ska gå för mycket all in då? På saker och ting?
Alltså, jag tycker gå all in. Alltså, och det gäller ju med allt så länge det inte blir ett problem. Mm. Det är ju när det blir ett problem så får man kanske titta på det, oavsett vad det nu är. Jag har ju haft period, ganska nyligen en period, jag började titta på så här klockor. Exklusiva klockor. Då har det blivit en liksom,
liten, alltså som du vill köpa liksom.
Som jag vill köpa. Och gått med i olika klockforum och följer liksom på, ja, det finns auktioner och allt möjligt. Och helt plötsligt kom jag på mig själv att jag ligger då med mobiltelefonen och kollar på den här mer än vad jag är en närvarande pappa. Mm. Min son kanske säger, pappa ska utspela fotboll. Mm, jag kommer snart. Och så bara, shit, den där klockan. Och ja, vet, då får jag så här, ah, okej. Okay. Jag kanske får ta en break från det där.
Ja, man lär sig liksom fånga upp sig själv lite grann också. Och sen så finns ju ni också som experter och det finns ju mycket hjälp att få också.
Ja, absolut. Ja. Det finns mycket bra behandlingar i Sverige idag. Det finns bra terapeuter, både liksom par och enskilt. Och, så att det finns.
Mm. Men eftersom att du är expert så tänker jag att vi ska prata utifrån din expertperspektiv på just återfall då. Alltså Hur ser du på återfall som en beroendeterapeut och hur hanterar man det om man hamnar där själv?
Alltså återfall, då måste jag ju återfalla från någonting. Och där är ju lite olika hur man ser på det. Idag ser jag till exempel att har jag tillfrisknat, ja, då kan jag ju ta ett återfall från det. Eller kan man säga då, ja, men som jag sa, jag hade ju perioder. Det kunde vara en vecka, det kunde vara 2 veckor och sen till och med upp till ett halvår av nykter tid. Men jag hade ju inte behandlat min sjukdom. Det viktiga för mig, nu kan jag bara prata om mig och mina patienter i behandling. Det är ju så här, tillbaka till ärligheten, att vara ärlig med det. För att så länge jag börjar dölja det, då är problemet större. En del är jätterädda hos mig, de är mitt inne i behandling, kanske har varit på behandling i 1,5-2 månader. De tar ett återfall och är livrädda att jag ska avbryta behandlingen. Och det skulle jag aldrig göra om de kommer och säger att du, jag har fuckat upp, jag har klivit på igen, jag behöver hjälp. Då ger de snarare beröm. Så här, shit, det där var modigt.
Ja, för det är ju alltså skamfyllt på så många sätt med återfall. Särskilt, för jag vet... Jag gjorde själv det när jag var nykter på egen hand tidigare i livet, att jag gick runt och sa till folk, jag dricker inte nu. Och bara det i sig, att sen då helt plötsligt har gått från att vara så jävla säker på att jag dricker inte till att plötsligt börja dricka igen, och folk i min närhet ser det här, och då blir jag jättemedveten om att nu ser de att jag dricker alkohol här. Och det blir en skam bara det i sig, att helt plötsligt vara ute på det sättet igen. Och då förstår jag att det är svårt att liksom komma tillbaka till behandling eller möten och sådana saker.
Det är jättesvårt. Och precis som du säger, har man då, kanske du lever i en relation eller du har berättat för dina nära och kära att ja, men nu har jag varit nykter si och så länge, och de ger dig massa cred för det och du börjar må bättre, och sen riva ner här igen, och så blir de sura och arga. Vilket ju, det leder ju oftast till att jag vågar inte berätta nästa gång att jag har knarkat eller druckit, för jag är rädd för att få skäll igen. Då blir det att jag på automatik ljuger istället.
Men då så är det i alla fall, trots att man känner den skammen, så är det viktigt att kunna prata om det och komma tillbaks.
Ja, det är jätteviktigt.
Och gå emot den där skammen helt enkelt.
Det är ju så här, alltså jag känner nog ingen som har klivit in i behandling eller klivit in på 12-stegsmöten eller slutat tvärt själv. Pang, boom, där och då var det nykter sedan dess. Alla har ju olika processer genom det här. En del är nykter en vecka och så tillbaka, 2 veckor tillbaka, och likadant inom behandlingen och inom 12-stegsgemenskaperna. Så att, alltså, jag blev ju inte beroende pang så här, så jag kommer ju inte bli nykter pang så här heller, utan det är en process.
Och det där är ju så svårt också, på tal om det vi pratade om förut, att så här, man ska ju ha respekt för återfall, för det kan alltså, det är ju en dödlig sjukdom och det kan leda till döden för många, för många gör det ju det. Men sen samtidigt, som det var för dig och som det är för många andra, så ledde också ett återfall till att shit, jag behöver verkligen min nykterhet. Och det är en så svår...
Ja, det är jättesvårt. Och sen idag finns det ju också, alltså, om vi pratar om opiater, alltså heroin och alla de här pillerna, tabletterna som finns ute, där kan det ju verkligen vara livsfara med återfall. Just för att du kanske är nykter en viss tid, din kropp börjar återhämta sig och sen skickar du i dig samma dos igen, ja, men då dör du. Så att det kan vara livsfarligt.
Hur gör man, får inte vara så jävla hård mot sig själv då? Nej, men om man tar återfall.
Någonstans tror jag att vara lite hård mot sig själv kanske kan vara bra. Att man liksom, men att försöka se sanningen om sig själv och återigen försöka hitta någon att prata med. Som kan finnas där som stöd och hjälp. För det är ytterst få som klarar av den här processen. Klarar av att bli nykter på egen hand. Sen om det är en sponsor i 12-stegsgemenskapen eller en god vän eller behandling, men de har någon att prata med, det tror jag är väldigt viktigt.
Och det var som vi pratade om förut, många kan ju känna igen sig i de här, jag vill kalla dem vardagliga återfallen, när det liksom är att man är där på söndagen, ska aldrig mer dricka, och sen så är man på det igen på torsdagen. Och för många, som du sa då, så är det bara så livet är. Alltså på något sätt så är det lite det alkoholkulturen ger oss, att det är okej att leva lite så. Men för många som kanske har beroendesjukdomen eller som har ett destruktivt drickande eller knarkande, så är det ju fruktansvärt liksom, att varje torsdag vara tillbaka, varje söndag vara tillbaka på samma plats igen. Och jag tror personligen att det beror mycket på att man kanske inte har riktigt landat i att man har de här problemen. Kan det vara så?
Så kan det absolut vara. Och det ser jag i behandling. Jag har ju många som kommer till mig som kanske kommer via arbetsgivare eller någon anhörig som skickar. De själva är i sån förnekelse. Att de ser ju inte det själva, utan de tycker att nej, men vadå, det stör ju ingen annan om jag dricker fredag, lördag. Men sen sättet de dricker på eller knarkar på och däremellan hur de är, vittnar om något annat. Och då behöver man liksom kanske börja jobba lite med lite konsekvensanalys, och så att de själva får se deras egna dryckesmönster eller användarmönster.
Finns det något så här smart knep på hur man kan stoppa upp sig själv från, för att för dig då så kom den där tanken, det går ju så fort, menar jag. Alltså det går så fort från att ta det där första glaset eller första linan, alltså helt plötsligt, det är ju så många som beskriver det som att det var som att helt plötsligt var jag bara full igen. Alltså att det bara, för att man hann inte ens tänka. Men finns det någonting man kan göra för att stoppa upp, alltså stoppa det där från att ens komma, alltså om man märker att nu börjar
det komma?
Ja.
Alltså, jag brukar säga att när väl sjukdomen har tagit grepp om dig, då är du körd. Det låter ju hårt det jag säger, men ibland kunde jag vara helt bestämd. Jag skulle åka hem, vi skulle käka pizza eller tacos på kvällen, och det var så här, ingenting kan rubba min plan. Och sen kom det där som en blixt från en klar himmel, pang sa det bara, och jag behövde ha kokain. När det tänkandet eller det liksom hade slagit rot i min hjärna, då fanns det ingenting som kunde stoppa mig. Även om då min fru ringde och grät och frågade vart är du, och jag drog den ena lögnen efter den andra, och sen helt plötsligt var jag i Hässelby gård eller Jordbro för att hämta grejer. Och när väl det har tagit, när då, där har jag inga bra tips.
Så man måste verkligen se till att jobba på tillfrisknandet helt enkelt.
Ja,
för långsiktiga lösningen
för att, och det var ju som under mitt första år. Jag ska inte säga så här att ja, men jag gjorde behandling, kom in i 12 steg, sen var allting frid och fröjd. Så var det inte för mig. Under mitt första år så var jag också väldigt sjuk i mina tankar. Jag kunde gå in på en lunchrestaurang och skulle äta lunch, och så var det en svart marmorskiva, och genast började min hjärna tänka så här att här skulle vara var gott, eller här skulle vara nice att dra en lina på. Så jag associerade saker. Kom det en dieselbuss på stan, en SL-buss som luktade diesel, genast började jag tänka på kokain. Eller om det var en syrenbuske på sommaren som luktar, då började jag tänka på amfetamin.
Så hela hjärnan var liksom
helt hela hjärnan var liksom besatt och kidnappad. Ja. Skillnaden var ju att det där kanske jag hade agerat på förut. Och det gjorde jag inte nu, utan nu var tanken där. Det kom tankar, det kom lite liksom lite suger, lite så här av det här skulle vara nice, men sen försvann de. Och där var ju för mig då den stora skillnaden från förut, att när en sån där tanke kom, då blev min hjärna radiostyrd och jag åkte ut till någon förort och skaffade knark. Som sagt, det var, jag stod ju och hackade liner när jag skulle tvätta i tvättstugan.
Mm. Alltså, en tanke som slår många beroendesjuka är ju verkligen väldigt ofta, är jag verkligen sjuk?
Mm.
Till och med när man håller på så där, så blir det ju, jag har tänkt jättemånga gånger att så här, har jag verkligen den här beroendesjukdomen?
Mm.
Sen kommer jag alltid fram till att, fast vet du vad, säger jag till mig själv, jag går ju hellre runt och liksom tror att jag var eller är alkis och liksom inte dricker, än att gå ut och dricka och sen liksom försöka övertyga mig om att jag inte är alkoholist. Så vad spelar det egentligen för roll om jag är, förstår du vad jag menar? För att jag vet ju att jag mår så mycket bättre i min nykterhet ändå, så varför ska jag ens gå runt och tänka på om jag är alkis eller inte?
Precis, och lite som du och jag pratade om innan, det här tänkandet har inte normala människor. De går inte och tänker på, är jag alkis eller inte? Så redan där har vi svaret på den frågan. Men jag tror alla vi som är nyktra oavsett tid har haft de tankarna. Jag har haft det flera gånger, har kommit över mig så att fan, det var ju kokain jag hade problem med, det var ju inte alkohol. Jag kanske kan dricka nu. Och sen så skrattar jag lite åt mig själv och tänker just där, ja, Mattias, det är ju bara en alkis eller någon med problematik som tänker så där. Jag har ju ställt den här frågan till mina normala kompisar, för de är en icke-fråga. Jag går ju aldrig och tänker sådär. Jag tar en öl på fredagen eller två eller fem om jag vill. Annars så gör jag det inte. Det är liksom ingen big grej. Jag går inte och tänker på det.
Men om man ändå behöver någon sorts definition då, hur vet man om man är beroendesjuk? Kan du definiera beroendesjukdomen?
Ja, alltså jag tycker jag gör det ganska enkelt för sig. De har ju ganska enkelt verktyg, så de har ju de här två delarna, att tar jag en öl och kan sluta där och göra det mer än fler gånger, ja, men då har jag inte det här då som vi kallar för fysisk allergi. Det sätter inte igång ett kretslopp att jag måste ha en till och en till och en till. Och samma sak då. För hade det bara varit det problemet, då hade jag bara kunnat låta det bli den första och sen är problemet löst. Men sen har vi då den här mentala störningen, att jag går och tänker, planerar, romantiserar nästa gång jag ska dricka eller använda. Där kan ju en del människor ha, alltså en del människor kan ju längta till fredagen för att kunna gå ut med sina kompisar eller ta ett glas vin och bara sitta ner i soffan. De tar ett, två, tre glas vin, men sen är det bra. Det blir liksom inte det här kretsloppet som vi sätter igång hos oss. Så det är ett ganska enkelt trick att kolla. Så här. Men kan jag dricka två glas vin eller tre öl och sen bara ta det, ja, vara nykter? Eller ska man bara testa så här, ja, men prova att vara nykter ett par år och se hur det går. Börjar du bli rastlös, irriterad, en väldigt jobbig människa, då kanske du har någonting i dig som bockar på, liksom, som du kanske behöver gå och prata med någon om.
Jag tycker det här med den fysiska allergin, det finns ett bra exempel på det. Till exempel att om jag och en kompis ska gå ut och dricka öl och jag kanske till och med bakis, eller jag bara säger, jag känner inte för att dricka idag liksom, egentligen, men jag hänger med ut. Okej, jag beställer in en öl då. Och så är jag jättemotvillig och min kompis är astaggad på att få dricka en öl. Liksom.
Mm.
Och sen så börjar jag dricka min öl och känner, wow! Nu vill jag ha mer, och kompisen är så här, men jag vill ju bara ha en öl, nu vill jag gå hem. Och då är jag så här, ursäkta? Nu är jag igång liksom. Så man kan vara så motvillig innan, och sen så helt plötsligt, det vänder på en sekund och sen så är man där.
Ja,
och det är verkligen exempel på den fysiska allergin.
Ja. Och jag vet ju flera gånger som några kompisar, vi hängde mycket på Garbo i Sumpan på den tiden, och jag ville kanske inte gå ut och så här, men vi möts på Kina-krogen och så tar vi någon öl. Efter den där ölen, och vem var det som var först på att vi skulle boka taxi och åka dit? Jo, det var ju jag. Jag som bara skulle dit och ta en öl med grabbarna för att sen åka hem. Så att då satte det igång någonting, och sen slutade ju inte min fest för en söndag.
Just det. Jag är så nyfiken ändå på vad du skulle säga är skillnad, den största skillnaden på Mattias för 19 år sedan och den Mattias som sitter här med mig idag.
Största skillnaden, alltså det går ju inte att jämföra. Under min behandling fick jag skriva dagbok också. Och den är ganska både skrämmande och rolig att läsa, för att jag var så förljugen. Alltså det finns inte mycket likhet mellan den, de personerna egentligen. Ibland när jag föreläser och drar min life story så här, det är som att jag pratar om en annan person. Mm. För jag var ju på riktigt sinnessjuk. Jag var rädd, manipulativ, ett riktigt as helt enkelt. Sen hade jag ju bra sidor också, såklart. Men i stora hela, det finns inte mycket likheter.
Hur är du idag då?
Bättre.
Ja, men det är så svårt att tänka, för du känns, nu är du är så lugn och trygg. Du känns verkligen liksom, ja.
Jag var inte lugn och trygg. Jag kunde inte sitta still. Jag hade alltid ett bekräftelsebehov av att se mig, hör mig, älska mig. Jag ville stå i centrum. Jag kommer ihåg min sponsor sa en gång till mig så här, jag skulle iväg på någon släktings 60-årsfest. Och då sa han så här: Mattias, du ska få testa en sak. Du behöver inte prata och berätta och lägga i alla diskussioner på den här festen. Du kan faktiskt vara tyst. Och det där var någonting som satte sig. Jag var på den där, så var det några som pratade om ämnet och jag ville dyka in i det här samtalsämnet. Och det liksom bara skrek i hela kroppen. För jag hade varit med om det där, eller jag kände någon. Och jag provade det där. Och det var jätteobehagligt att inte få vara liksom i centrum eller prata med någon eller så här. Men det lärde mig väldigt mycket att så här, sen efteråt kände så här, ja men det var ganska okej. Jag behöver inte vara där, synas där hela tiden.
Vad är det viktigaste för dig för att fortsätta hålla dig nykter nu så här 18 år senare då?
Jag mår ju bra. Alltså alltså nykterheten, jag ska säga så här då, att alkohol och drogerna, det är ju jätteskönt att det är borta i mitt liv. Men sen om man ser på det övriga, alltså relation, jobb, barn, allting, det går liksom inte att jämföra. Jag mår ju bra idag. Jag var livrädd när jag började min behandling. Jag brukar säga det ibland, att det jag såg framför mig var ett liv med Ramlösa, flaskor och Let's Dance på fredagar. Och jag var så här, skjut mig, vad tråkigt. Så här vill inte jag leva. Men idag kan jag säga, men jag kan ju njuta över ett glas Ramlösa med isbitar i. Och jag kan tycka det är ganska nice. Och
särskilt
och
om man dricker det i vinglas.
Ja, det går ju att festa till det på massa sätt. Och jag kan tycka de här familjeprogrammen som går på tv på fredag och lördag, de kan vara rätt trevliga. Mm. Och jag kan tycka det är ganska roligt att åka och träffa mina föräldrar och käka en middag. Och bara, ja. Så att livet är kul.
Mm. Ja, men så känner jag också. En annan nykter kompis skämtade om det bara häromdagen, att vi lever som två tanter ungefär. Mm. Och jag älskar det.
Ja.
Det är så härligt, men det hade jag aldrig trott för 2 år sedan.
Alltså jag går och lägger mig klockan 9 på vardagskvällar och går upp tidigt. Och så här, det bästa jag vet är min morgonkaffe.
Ja, det är bästa.
I tystnaden. Och jag njuter av det på riktigt. Förut så, min terapeut sa också till mig, så här, Mattias, du är helt avstängd från känslor. Och jag tog jävligt illa men han sa det. Men han hade faktiskt rätt. För jag kunde ju inte leva i nuet. Eller i tolvstegssvängen säger vi någonting som kallas sinnesro. Jag hade liksom inte ro i sinnet. Jag kunde inte bara sitta här och nu och njuta av någonting. Utan det var alltid min hjärna var där fram eller där bak. Och det är ganska skönt att den här tunnelbanan med tankar, det är liksom tyst.
Mm. Det är ju ascoolt.
Ja.
För anledningen till varför jag frågar också hur du håller uppe nykterheten, det är ju för att det finns ju de som tar återfall efter 20 år, till exempel. För att den där sjuka tanken helt plötsligt kommer, att var jag verkligen... För jag kan tänka mig, ju längre ifrån man kommer sitt nykterhetsdatum, det är klart att man kanske blir mer och mer stabil om man håller uppe sitt tillfristande. Men det kan ju också bli så... Alltså det kan jag känna ibland, om jag inte påminner mig om hur det faktiskt var... Då vill min hjärna komma in och vara så, men var det verkligen så illa? Och sen så helt plötsligt...
Djävulen börjar växa på axeln.
Ja, exakt så.
Och precis så är det ju. Och det är därför jag efter lång... Alltså, ja, 18 år är väl kanske lång tid. Jag fortsätter ju gå på mina 12-stegsmöten. Jag fortsätter att hjälpa andra. Och jag gör ju de här sakerna. Och ibland kan jag känna så här... men fan, jag orkar inte åka in till det där mötet eller någonting. Men jag har liksom satt för mig själv att men jag behöver gå på si och så många möten. Och så försöker jag hålla det. Vissa dagar, eller vissa veckor, månader, då kanske det blir fler möten än månaden innan. Men att jag hela tiden fortsätter.
Mm.
Så jag försöker att fortsätta ta mitt insulin oavsett lång tid eller kort tid.
Mm.
Sen hörde jag en bra amerikanare som jag känner nu över. Han sa, han har ju så här 40 plus år. Men då sa han till mig så här, Mattias, the longer clean time I have, yes, the ice get thicker, but it's just that slippery.
Mm.
Så när vi pratar om korsberoende och sådär, så startar jag ett annat korsberoende, klockor, träning, vad det nu är, och börjar må dåligt av det och inte ta tag i det, ja, men då kanske det också kan leda tillbaka till återfall.
Det där blev ett fint avslut, tycker jag.
Mm.
Ja, eller vad tycker du? Är du nöjd med ditt avslut? Som du inte visste var ditt avslut.
Nej, nu blev jag nöjd eftersom jag är... Eftersom,
ja, jag
nu när jag vet att det blev ett avslut så blev det ju rätt bra.
Ja, men jag tycker det blev ett skitsnyggt avslut faktiskt. Jag tycker vi stannar där.
Ja,
tack, tusen tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma hit.
Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av